Så kvällens webbdevcast kommer att handla om HTML5 och JavaScript. Det kommer vara en ganska introducerande session. Så jag kommer berätta och visa hur man kan använda sig av semantic elementen i HTML5. Och Mikael Söderström kommer sedan ta över och berätta om JavaScript och visa några coola demos. Det kommer ju som sagt några nya element i HTML5. Och några väldigt omtalade element är ju till exempel videotaggen. Men jag tänkte faktiskt ge mer fokus åt de semantiska elementen idag. Så tar vi videotaggarna senare. Men innan vi går in på de bitarna så tänkte jag först dra lite snabbt vad HTML5 egentligen är och vem det är som bestämmer den här standarden, vad som ska ingå i HTML5 och inte. Innan vi går in i det så måste vi prata lite om organisationen bakom HTML5. Och det finns en organisation som kallas för W3C, som står för World Wide Web Consortium. Sen finns det en annan organisation som kallas för ECMA. Och det är de som jobbar med till exempel ECMAScript, alltså JavaScript i folkmun. Och i de här organisationerna så finns det indelat olika working groups. Bland annat HTML Working Group som har hand om HTML-markupen. Och CSS Working Group som har hand om CSS-stylingen. Och så finns det Web Apps Working Group som fokuserar på API-er som du använder för att komma åt DOM av din sida. Och sen har vi SVG Working Group, en liten Geolocation Working Group och så ECMAScript .6 Working Groupen. Och varje Working Group jobbar med olika specifikationer. Alltså olika dokument som ska definiera själva specifikationen. Och HTML Working Groupen har då några dokument under sig, bland annat HTML5. Och CSS har ett antal specifikationer under sig, Web Apps likaså och så vidare. Och när man pratar om HTML5 så är egentligen den här lilla dokumentet här som man pratar om. Eller som man egentligen ska prata om. Men tyvärr så blandar man i en massa andra standarder i HTML5 när man diskuterar eller läser på olika webbsidor oftast. Till exempel CSS Color ligger under CSS Working Group och inte alls en del av HTML5-standarden. Och Geolocation här borta är en helt separat specifikation och så vidare. Och samma sak gäller faktiskt SVG som inte heller är en del av HTML5. Och webworkers här och webstorage. Så HTML5 har tyvärr blivit någon slags umbrella word som man säger. Någonting som man använder, ett samlingsord för olika webbstandarder som kommer bli standards i framtiden. Och det är lite missvisande. Och det här är något som jag själv säkert också har gjort när jag refererat till CSS och jag har sagt HTML5. Fast det egentligen inte är en del av HTML5 och så vidare. Men jag hoppas att man ska kunna bli mer tydlig så att alla vet vad man pratar om. Så när man pratar om HTML5 så är det inte JavaScript till exempel. Och det är inte CSS och det är inte webworkers och så vidare. Sen ser ni att jag har färglagt de här specifikationerna på olika sätt. Och det är för att de här specifikationerna befinner sig i olika stadium. Men varje specifikation börjar i en First Public Working Draft. Och sen flyttas den fram och blir till en Working Draft. Som HTML5 just nu är. Därefter så blir det en Last Call för att få in de sista minuterna grejerna. Fast det är inte riktigt sista minuten utan det brukar ta några år innan man går till nästa steg. Och därefter flyttas det till en Candidate Recommendation och till sist så blir det en rekommendation. Som ni ser så är JavaScript 5, ECMAScripten där uppe, redan en rekommendation. Medan HTML5 är fortfarande en working draft. Och den kommer ligga där fram tills, vi får se hur länge det tar. Men jag har sett någonstans att den kommer bli en recommendation år 2022. Visst, det är några år framåt, men man behöver inte vänta så länge för att använda sig av de olika HTML5-elementen som redan har dykt upp. I och för sig så kommer den bli en candidate recommendation redan nästa år, är det tänkt. Och det är då ungefär som RC. Och då ska man kunna använda det i större utsträckning. Men redan idag när den bara är en working draft så kan man, som sagt använda sig och se till så att det finns fallbacks för webbläsare som inte klarar av vissa element. Och jag kommer ge tips om hur man kan göra med det. Så, jag tänkte att vi skulle som sagt fokusera på några semantiska taggar eller semantiska element som har kommit i HTML5. Och jag tänkte använda det här då som utgångsläget. Det här är då tänkt att vara en skiss över en fiktiv hemsida för Contos och IT. Och längst upp då så har jag skissat att det ska finnas en logga. Och att ett kryss i rutan betyder att det ska vara en bild. Så loggan ska vara en bild och längst upp sen så ska det finnas då Contos och IT som en rubrik. Och under rubriken så vill jag då ha tre menyer så att man ska kunna navigera vidare på sidan genom products eller services och contact. Och sen längst till vänster så vill jag ha en liten ruta med snabba fakta om Contos och IT. Och den här rutan ska då vara statisk med några snabba fakta helt enkelt. Och sen där i mitten så vill jag ha en yta för nyheter, de senaste nyheterna från Contos och IT och bild för varje nyhetsitem då vill jag att det ska finnas. Och under nyheterna så vill jag lista specialerbjudanden för tillfället som erbjuds från Contos och IT. Och längst ner så vill jag ha en copyright text. Och det här är en ganska standard uppdelning för webbsidor som man i dagsläget ser. Att det finns en logga, det finns en titel och det finns menyer och det finns några bitar som uppdateras och några bitar som inte uppdateras och så en footer längst ner. Och det man gör oftast just nu är att man använder olika divar och sätter olika ID och klasser på dem för att specificera vad det är för innehåll. Och man ser ju många divar som har namnet footer, det är ju klassiskt typ. Och så finns det divar som man anger som nav eller som header eller som content och så vidare. Och det är lite grann om en oskriven regel kanske att man ger en div namnet footer om det är en footer och så vidare. Men det är inte alla som använder samma namngivning utan kanske folk i olika länder använder sig olika namn. och så vidare. Men de här vanligaste taggarna, footer, header och nav, så har man faktiskt introducerat i HTML5 som riktiga element. Eller riktiga. Man har skapat officiella header-element, man har skapat officiella footer-element och så vidare. Just för att det ska bli mer, det ska bli enklare för alla att använda samma namnsättning för att strukturera sin sida. Vi ska gå in lite närmare på varför man skulle vilja det alldeles strax. Men jag tänkte att vi skulle strukturera upp den här sidan i Visual Studio och se hur man använder sig av de olika semantiska element. Jag ska bara dela med mig av ditt skrivbord först. Så, nu ska ni nog se min Visual Studio som jag har tagit upp. En nyhet i Visual Studio SP1 så kommer man kunna få ha sån IntelliSense för HTML5. Och har du MSDN-prenumeration så kan du redan nu ladda ner en SP1-betan och få till det här IntelliSense för HTML5. Och efter att du har laddat ner den och installerat på datorn så går du in på Tools. Och så väljer du Options, Texteditor, HTML5, eller HTML, och Validation. Och så ser du till att HTML5 är vald den här scrolllistan så att den valideras helt mot HTML5 och inte någon av de andra. Sen klickar du OK. Och då har du slagit på det här IntelliSense för HTML5. Så, jag tänkte strukturera upp den där Contos och IT-sidan då. Så jag börjar genom att klicka File, New, bara välja en ny fil och skapa en ny HTML-sida. och få fram det här, det klassiska doctype och allt det här. Nu med hjälp av HTML så kan vi slippa den här långa doctypen som vi ser här, som man oftast klipper och klistrar in, eller man kommer ju inte ihåg det själv. HTML5 doctypen ser ut så här. Den kan man till och med skriva på egen hand utan att copy och pasta. Det är helt enkelt bara doctype HTML. Så är den HTML5 definierad. Sen behöver vi inte ens det här för att det ska vara HTML5 validerat. Faktiskt så får jag tänka, så det enda som behövs är detta. Jag kan ta bort allt utom doctype och title, så räcker det. Jag kan visa genom att jag kopierar det här och går till validator.w3.org. Klistrar in det och klickar på check. Så ser ni att this document was successfully checked as HTML5. Men nu är det här inte en optimal webbsida och inte så funktionell. Och jag skulle varmt rekommendera att man åtminstone har med metataggen. Det här ska man alltid ha med så att man täpper till ett väldigt tråkigt säkerhetshål som kommer in annars. Att man specificerar vad det är för charset. Även detta är HTML5 validerat om jag skulle testa det. Tryck på revalidate. Så ser ni att that document was successfully checked as HTML5. Men nu kanske man vill ha lite mer än bara det här på sin hemsida, så då behöver vi lägga till några fler taggar. Så jag lägger till jag definierar HTML i vanlig ordning. Och jag vill också lägga till language och specificera att den här sidan kommer skrivas på engelska. Just för att göra det lättare för skärmläsare, folk som använder sig av skärmläsare. Så att det är definierat vad det för slags språk som kommer finnas på den här sidan. Folk som har svårt att läsa eller se skärmen använder sig av en skärmläsare för att få innehållet uppläst. Så om man definierar vad det är för språk så får man kanske en bättre uppläsning av innehållet. Så jag lägger till head. Ser till att metataggarna och min title ligger innanför den. Jag gör så. Och så jag skapar en body tag. Ett nytt element i HTML5 som klassifieras som en av de här semantiska taggarna är header-taggen. Och ni ser nu när jag börjar skriva att det kommer upp IntelliSense i Visual Studio som innehåller de här nya HTML5-elementen. Header är ju ett av dem. Och header-taggen använder man sig för att definiera allt som ska ligga som en header. Oj, det var väldigt dåligt förklarat. Men till exempel loggan och rubriken för en hemsida ska ligga i mellan header-taggarna. Så i vårt fall så ska Contosos logga, image. Nu gör jag hittar på en logga. Så den här imagen och den ska ha en alt. Och så lägger jag till rubriken som det ska stå kontos och IT. De här bitarna passar då i en header, i header-elementet. En nyhet i HTML5 är också att man kan nästla fler element i en A-tagg. Tidigare, om man vill göra loggan klickbar och titeln klickbar så att man kommer tillbaka till första sidan, så man tvungen att nästla in image-taggen i en egen A-tagg och H1 i en egen A-tagg. Men numera så kan man skriva så här. Jag säger att den ska gå till contoso.com. Och jag kan då lägga både image och H1 innanför min A-tagg. Och det gör det mycket lättare och smidigare så man inte behöver skriva det här två gånger. En för image och en för Contoso IT. Så det är en uppdatering av själva A-taggen. Ett annat element som är nytt är nav. Och det som passar innanför ett nav-element är då huvudnavigeringen för sidan. I det här fallet så hade vi ju tre menyval. En för products, en för services och en för contact. Och de här klickbara elementen passar då bra att lägga in i naven. Så jag kan skapa en URL och lista min products. Och lista min services. Och en LI för contact. Själva huvudmenyn passar då i nav. En annan nyhet är aside. Så här, aside-elementet. Och där kan man lägga saker som inte riktigt hör till huvudinnehållet. Det behöver inte nödvändigtvis vara på ena sidan av webbsidan, även om själva ordet kanske låter som det, utan det är bara något som man lägger åt sidan. Det kan mycket väl vara någonting som är mitt i en webbsida. Till exempel, ja, i vårt fall så hade vi ju en quick facts-ruta. Så den passar väldigt bra i aside-elementet, eftersom det är inte huvudinnehållet i hemsidan, utan det är bara en liten vid sidan av själva huvudinnehållet. Så min quick facts-ruta kan jag lägga innanför en table till exempel. Och här inne kan jag då skriva mina quick facts. Sen så har vi något som kallas för article. Scrolla ner så vi får mer yta att skriva på. Article. Och en article är tänkt att innehålla sånt som är standalone. Alltså det behöver inte vara en nyhetsartikel eller tidningsartikel. Även om namnet får en att tänka på. Utan det kan vara en bloggpost som är helt fristående. Jag tänkte lite mer som... att varje article ska kunna skickas ut i ett RSS-flöde till exempel. Och att folk ska kunna läsa din article utan att behöva det ska vara själva contentet. Det ska helt enkelt vara standalone text om man säger så. I det här fallet så hade vi till exempel news. Och varje nyhet kan ligga i en article. Och i vårt fall så kanske vi vill ha... en tidsstämpel för varje nyhet. Och där har vi också en ny tag, nämligen time. Och det som är bra med time är att man kan specificera en läsbar text, att den ska även vara läsbar för datorn. Och det gör man genom att man sätter en date time och skriver in en för maskinen läsbar formaterad datum. Det är rätt time ska det stå. Så det här är dagens datum. Och jag kan då här i själva time-elementet skriva det ut med bokstäver, till exempel Feb 7 2011. Jag skulle lika gärna kunna skriva date when web dev cost number 6. Oops. 6 was aired. Och det är lika rätt det. Just att man skriver en läsbar text för människor. Och men man taggar själva datumet med hjälp av date time i time-taggen. För att det ska vara förståeligt för datorn och annat. Sen så har vi en nyhet som heter figure. Och med hjälp av figure så kan man lägga in image-bilder och ha bildtext till bilderna. Så om vi till exempel har en bild, hitta på en bild, web devcast logo png, alt web dev logo. Så kan jag här inne ange en fig caption. Så kommer det då vara bildtext till min webdevcast logo. Så jag använder skriver så. Och så kan jag här då skriva bildtexten. An awesome non-existing logo. Så, då är jag nöjd med min article för en nyhet. Och då kan jag skapa flera artiklar för flera nyheter, så att säga. Sen så har vi något som kallas för section. Och det här är lite klurigt skillnaden mellan en article och en section. En article är tänkt som sagt att vara en ganska fristående och standalone och man ska kunna skicka ut i RSS-flöde och folk ska ändå förstå innebörden bara genom att läsa själva artikeln. Medan en section är då en uppdelning av något större. Så man kan med hjälp av section dela upp en article. Man kan dela upp sections i flera sections. Och man kan, ja, man kan ha articles i articles också. Så det är helt enkelt beroende på innehållet vad man använder för element för att nästla in dem i. I vårt fall, när det gäller de här special dealen på vår hemsida, på Contoso IT:s hemsida, så vill jag dela in själva dealen i olika sections. Men varje deal ska ligga i en article. Så jag börjar genom att göra en article. Till att sectionen ligger innanför den. Och längst upp för min article vill jag ha en header. Varje article kan nämligen ha en header, varje article kan ha footers och så vidare och så vidare. Just för att definiera vad det är för innehåll. Så för den här article, för själva delen, så vill jag ha en header H1. Där det står the special deal. Number one. Den första filen då. Det första erbjudandet. Och sen så vill jag dela upp själva filen i olika sektioner. Jag vill ha en sektion för själva erbjudandet. Och en sektion som listar alla requirements som man måste uppnå för att kunna utnyttja det här erbjudandet. Sen vill jag en sektion där det står hur man aktiverar den här filen. Till exempel. Så då kan jag köra en H2-tagg. Och här inne så vill jag då lista själva erbjudandet. Skriv offer text här inne. Så det är en section av min The Special Deal article. Sen vill jag ha en section där jag skriver de här requirements. För att man ska kunna dra nytta av den här erbjudandet. Text. Och så en sista section för den här delen som beskriver hur man aktiverar erbjudandet. Activation. För det här sättet att definiera själva innehållet på den här Contosas hemsidan. Vi hade något mer på Contosas hemsida, nämligen den här copyright-footern längst ner. Och den kan vi lägga i en footer, såklart. Footer. Och alla sådana här copyright-texter och sånt passar ju i det här elementet. Så här kan jag skriva min copyright-text. Nu kanske det här verkar ganska krångligt, men du behöver ju inte använda articles, footers, nav, sections, och header, figure och fig caption i varenda HTML-dokument som du skriver, utan man använder det som man behöver helt enkelt och låter innehållet definiera vilka element som är användbara. Fördelen med att använda de här elementen istället för att fortsätta använda div-taggar som man namnger footer, article och så vidare är ju att man får en gemensam struktur på alla dokument som man skriver, alla HTML-dokument. Det finns främst två fördelar som jag ser det. Det första är ju att skärmläsare kan enklare navigera runt i ett HTML-dokument för att man ska snabbt kunna hoppa in i själva innehållet genom att man skärmläsaren direkt går in i en article eller in i en section. Eller om man vill navigera direkt till ja, navigeringen så kan skärmläsaren direkt navigera till nav-elementet och läsa upp länkarna som finns där och så vidare. Och det andra fördelen som jag ser är också för sökmotorer. Med hjälp av de här HTML5 semantic-taggarna så kan sökmotorer mycket enklare de kan mycket enklare avgöra om ett sökord finns i navigeringen eller innehållet och på så sätt vikta sökresultaten beroende på vad det är för slags ord. Vad är för slags ord som man hittar på en sida? Kanske är det mindre troligt att det är något man söker om den bara hittas i en footer. Utan det man söker efter om det hittas i en article eller i en section så kanske mer en bättre hit så att säga. Så sökmotorer kan nog dra stor nytta av de här nya semantiska taggarna. Det finns faktiskt några fler taggar här som jag inte har gått igenom än. Om vi tar bort det här så ska jag snabbt berätta om dem. Bland annat så finns det något nytt som kallas för age group. H-grupp. Och med hjälp av H-grupp så kan man gruppera olika headings på olika sätt. Ja, om vi tar det här ett exempel. Om jag har en heading H1. Så. Och så vill jag ha en tagline för just den här rubriken. Jag ska ge ett bättre exempel. Skriver HTML5 som min huvudrubrik. Och sen vill jag ha en tagline som säger the future standard of the web. Och sen vill jag då lista de här olika, de nya elementen som finns här med hjälp av H2 till exempel. Och skriva canvas. Så vill jag en till. Och listar video. Och så vidare och så vidare. Då kan man ja, genom att gruppera den här HTML5 och the future standard of the web säga att den här ska inte viktas på samma sätt som canvas och video. Eftersom det här är bara en tagline till huvudrubriken HTML5. Och det är inte en, ja, den hör inte till canvas och video och så vidare H2-erna. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Jag kan inte förklara det bättre än så här. Med hjälp av H-grupp kan man helt enkelt gruppera olika H-or för att göra tydligt att de hör ihop nivåerna. Sen så har vi något som kallas för mark. Och mark ska man använda sig av för att lägga tyngd på någonting man refererar till. Om vi tar ett exempel här. Om vi säger att Dunway har en gång sagt ett väldigt klokt citat som går så här. I have a bunny. My bunny's name is Bunny. And his colors are black and white. Så där. Och då vill jag göra en webbsida där jag analyserar den här mycket kloka citatet som Dunway en gång har sagt. Och då använder jag mig av block quotes eftersom det är ett citat. Och det är min analys, det jag har kommit fram till när jag analyserat det här citatet är att Dunway är inte brittisk eftersom hon skrev colors. Hon stavade colors C-O-L-O-R-S och inte colours. Så då skriver jag det här på min webbsida. Det är den mycket smarta slutsatsen jag har kommit fram till. Jag skriver by the spelling of the word I can tell that Dunway is not British. Jag vill då markera att det är det här ordet jag refererar till. Då kan jag då i min HTML markup skriva mark. Till att colors ligger mellan dem. Just för att tydliggöra att det är det jag syftar till. Samtidigt så vill jag lägga tyngd på ordet spelling. Eftersom det är det jag refererar till. Och då det gör man fortfarande med hjälp av EM-taggarna. Emphasize. Som han använder sig av mark för att lägga tyngd på någonting som man inte själv har skrivit eller sagt. Och är det någonting som man själv har sagt och vill markera, så använder man sig av EM för att lägga tyngd på det ordet. Så det är ett användningssätt för mark då. Mm. Så, går tillbaks till mina slides. Där. Och så får vi en liten snabb titt på den här strukturen. Som sagt så var det här en skiss på en klassisk hemsida, hur den kan vara uppbyggd. Och med hjälp av de semantiska taggarna så kan man då lägga definition på vad innehållet är. Och vi gjorde ju så att själva loggan och rubriken för sidan lades i en header-tagg. Och de här navigeringselementen, product services och contacts, lades i nav-taggen. Och quick facts, som var en statisk liten ruta med snabba fakta, lades i då en aside-element. Och vårt nyhetsflöde, så la vi varje nyhet som en article. Och så använde vi oss av figure för att få till det här bildtexten med hjälp av fig caption då. Mm. Och vårt specialerbjudande som vi erbjuder via Contoso IT använder vi oss av article för att binda ihop varje deal. Men vi delade upp varje deal med hjälp av structure för att tydliggöra de olika sektionerna i den här delen. Och copyright-bitarna la vi i en footer-element. Ja, det var det jag precis visade. Ett tips nu. I och med att HTML5 fortfarande är working draft, som sagt, så är det ju inte säkert att alla webbläsare och de äldre webbläsare kommer stödja de nya taggarna, bland annat de här semantiska taggarna. Förhoppningsvis så kommer alla nya webbläsare göra det. Men tills dess att alla webbläsare har kommit upp på samma nivå, eftersom man fokuserar på olika element beroende på vad man tycker är viktigast, så kan man med fördel använda sig av Modernizer. Och Modernizer är ett JavaScript-bibliotek som hjälper dig att detektera om ett element är supporterat av en webbläsare eller inte. Men den täpper inte till liksom luckan för, och ifall videotaggen inte supporterar en viss webbläsare, så skapar den inte en fallback, utan den bara säger om den här webbläsaren stöder eller inte. För att skapa fallback så kan du skripta dig själv, eller så kan du använda dig av redan befintliga polyfills. Och det finns en wiki-sida där som listar en hel del polyfills som funkar cross-browser. Som till exempel om man använder videotaggen och en äldre webbläsare inte klarar av det, så kan man använda sig av polyfill som gör fallbacks så att man spelar upp videon i med av Silverlight eller Flash då istället. Så man kan redan nu börja använda sig av de här nya HTML5-elementen, trots att det inte är en standard än, och trots att kanske inte alla webbläsare har support för den. Och eftersom HTML5 fortfarande är en working draft, så förändras saker och ting dagligen. Så allt jag sagt de senaste 40 minuterna kan vara helt fel imorgon om vi har otur. Men förhoppningsvis så kommer de här semantiska taggarna bestå, eftersom jag tycker de är väldigt användbara utifrån ett användarvänlighetsperspektiv. Sen vill jag också passa på och visa upp min fina elefant som jag har ritat i Paint. Elefanten ska symbolisera det som många tänker på, men som kanske inte alla vill prata om. I alla fall inte direkt med någon av oss här på Microsoft. Och då syftar jag på de här HTML5-testerna som finns runt om på nätet. Till exempel AC3 eller HTML5-test.com och sådana saker. Och jag vill faktiskt poängtera att de här testerna testar bara en väldigt restriktiv bit av HTML5-standarden. Och många av de här testarna testar inte ens ren HTML5, utan de testar support för SVG eller geolocation och sådana saker. Och det är jättekola tekniker, men de är inte del av HTML5 och passar inte alls in i ett HTML5-test. Och om man tar det här C3-testet till exempel, så innefattar det bara 100 specifika testfall. Och det är helt omöjligt att testa en hel specifikation som HTML5 med hjälp av bara, med hjälp av bara 100 testfall. Om ni går till V3C:s sida, så kan ni läsa hela den befintliga HTML5-standarden som finns just nu. Och den är i dagsläget över 1000 sidor lång. Så det är ganska omöjligt att skapa ett helhets HTML5-test bara med hjälp av ett antal testfall. Och dessutom så är de här testerna gjorda av privatpersoner och ibland personer som jobbar på ett visst företag. Så det kan vara lite skeva resultat på grund av det. Istället så tycker jag att det borde vara en tredjepartsorganisation som V3C som tar fram det officiella HTML5-standardstestet som alla webbläsarproducenter måste anpassa sig till. Och då har man då en de facto test som man kan mäta sig mot, som alla webbläsare kan mäta sig mot. Men än så länge finns det inte sånt test eftersom HTML5 inte är klart än. Så jag vill bara kort nämna att Microsoft är 100% bakom HTML5-standarden. Och det är många Microsofter som jobbar flitigt med att ta fram HTML5-standarden. För de är medlemmar i många V3C working groups, bland annat HTML working group som skriver HTML5-standarden. Och Paul Cotton, som är en Microsoft-softare, är faktiskt co-chair för HTML working group. Och Microsoft är också med och leder V3C HTML5 testing task force, som förhoppningsvis tar fram ett då de facto HTML5 test suite. Och tanken är ju att E9 och framtida versioner av IE ska ha support för framtidens standarder, som bland annat kommer vara HTML5 och framåt. Och med det sagt så vill jag passa på att tipsa om en webbsida, Beauty of the Web, där man redan nu kan ladda ner betaversionen av IE9. Och på samma sida så kan man se en hel del exempel på HTML5 anpassade sidor som drar nytta av de nya markup och de nya elementen. Betan släpptes ju för ett tag sedan och alla väntar ivrigt på RSC:n. Och jag kan tyvärr inte säga när det kommer släppas, men håll ett öga på Beauty of the Web så kommer den uppdateras ganska snart. Ett annat webbtips är ietestdrive.com. Där har Microsoft lagt upp några demosidor som man har knoppat ihop. En del demos som visar på hastigheter i webbläsaren som man kan jämföra mellan IE9, Chrome och olika webbläsare och se vad de har för performance på dem. Sen har vi ju några HTML5-demos. Och som ni ser här så ligger även JavaScript-demos och CSS-demos under rubriken HTML5. Sen har vi några grafiska demos som visar på SVG och sådana saker och canvaser. Så det är en rolig sida att testa runt och jämföra olika webbläsare i. Sen vill jag också passa på att slå ett slag för Tech Days. För dig som kommer till Tech Days, som är den 29-30 mars i Örebro, så finns det en hel del HTML5-sessioner där. Jag kommer hålla i två. En tillsammans med Pontus Wittenmark och en själv då. Så det kan jag bara rekommendera om du kommer dit. Annars så kommer de här sessionerna att spelas in och läggas på nätet för dig som inte har möjlighet att vara med.
Jag ska ta upp en introduktion till JavaScript då, har jag tänkt. Så ja, det är egentligen ett språk som alla hatar att behöva skriva själva. Ingen som vill skriva JavaScript, utan alla vill hitta det färdigt på internet. Har alltid varit så, kommer alltid vara så. Men samtidigt så är just JavaScript ett språk som är riktigt bra att kunna. Och vad är egentligen det här JavaScript? Så det skrevs från början av Brandon Eich 1997. Han jobbade på Netscape. Och det här var ju mitt under webbläsarkriget mellan Netscape och Internet Explorer. Så just det här JavaScript då, det är baserat på ECMA 262, som Danway tog upp. Och det kallas även för ECMA-skript. Det finns även många andra namn för, som JScript, vilket är Microsofts namn som det var tidigare. Och även till exempel ActionScript i Flash baserat på ECMA-skript. Och det finns väldigt många implementationer av den här standarden. Från början, när det skrevs av han Brandon Age på Netscape, så hette det Mocha. Sen bytte du namn till LiveScript. Och till sist så fick det heta JavaScript. Efter att Netscape då hade fått licensiera Java från Sun. Och då var ett av kraven då att byta namn, helt enkelt. Så JavaScript det är. I Netscape 2.0 och Internet Explorer 3.0 så kom JavaScript först att användas. Det var i Netscape 2.0 som Netscape kom med JavaScript, och det var i Internet Explorer 3 som Microsoft kom med JScript, vilket var deras version, deras tolkning av JavaScript. Så jag tänkte sätta igång direkt med ett demo, helt enkelt. För att snabbt komma igång. Ska se här om jag kan... dela med mig här bara. Så där, ja, perfekt. Jag tänkte sätta igång snabbt här med ett enkelt demo på med JavaScript. Så det jag har skapat upp här, det är en helt vanlig ASP.NET MVC-applikation. En helt vanlig tomsite, standard. Och som du kan se så följer det med ett gäng olika JavaScript här. Men de kommer vi strunta i så länge, och istället så kommer vi att skapa ett helt nytt JavaScript. Vi kan se det här att när vi försöker skapa upp JavaScriptet här nu, så heter filen JScript-file. Och just att det heter JScript och inte just JavaScript, det har bara med att göra med att JScript är Microsofts gamla variant, kan man säga, dess tolkning av ECMA-skript. Men vi kan kalla den här för MyScript istället, .js. Sen för att visa upp den på sidan som vi kommer att skapa, så vill jag lägga till den i layouts. Jag ska dra in den här. Ska jag bara göra sådär. Eftersom det är HTML5 vi använder, så behöver vi inte ha med type lika med text JavaScript, utan den kan vi skippa helt. Så gör vi sådär. Och det här är då det som behövs nu för att vi ska länka in vårt JavaScript på sidan. Går vi in på sidan nu, som den är, så kommer vi inte märka någonting till början, eftersom vi inte har någonting i vårt JavaScript. Så det jag ska göra för att börja med är att använda en väldigt enkel funktion som har alltid funnits med i JavaScript, och det är alert. Så det jag ska göra är att jag vill skicka ut meddelande på sidan då. Texten hello world. Uppdatera sidan om vi får med och meddelande till Hello World. Det finns även andra typer av textrutor vi kan nedanrutor vi kan använda. Det kan ha till exempel var namn är lika med prompts. Och sen har vi message som kan vara vad heter du. Sen har vi default string. Namn. Sen vill vi skriva ut, så vill vi visa namnet på personen. Ja. Nu är jag så klagaren på en policy här, min webbläsare, som jag kan få fram den här promptrutan. Men det vi skulle ha fått här egentligen är en ruta där vi får skriva namnet. Helt enkelt. Men jag kan visa upp det lite senare. En annan typ av ruta vi kan visa upp. Är confirm. Då får vi upp heter du Mikael, okej. Okay. Då får vi då true tillbaka. Så att det är väldigt, väldigt enkelt med vanliga basic-funktioner i JavaScript. Och att komma igång med det, det kräver inget speciellt, utan alla webbläsare har stöd för grundläggande JavaScript åtminstone. De har haft det senast 10 åren. Så... ja, det går att göra liksom väldigt mycket, väldigt enkelt. Det går snabbt att komma igång med det. Men sen kan man ju göra mer avancerade saker än det här förstås. Så det första jag ska göra är att lägga till ett så kallat event på sidan. Och nu kommer jag använda ett nytt event som finns. Och som Infixpor 9 har stöd för. Och även senare versioner av alla andra webbläsare. Och det eventet då som jag kommer använda heter DOM Content Loaded. Så det jag ska göra först är att använda ett av de grundobjekt kan man säga som finns i den som man använder JavaScript. Och det är då document. Som ger tillgång till själva dokumentet i webbläsaren som vi surfar på. Ett annat av de här objekten det är window som ger tillgång till själva fönstret. Men det vi vill göra nu är att vi vill lägga till ett nytt event, vi vill använda ett event här. Så vi väljer att lägga till en ny event listener. Och det som händer nu är att jag kommer att lyssna på ett event här nu. Som heter DOM Content Loaded. Och när det här eventet då körs så vill jag anropa en metod som heter... ja, vad kan vi kalla den för? Show alert kan vi kalla den för. Och sen så ska jag skicka in false här. Och varför jag skickar in false, det beror på hur funktionerna här ska köras. Jag kan visa upp ett demo på lite senare och skillnaden mellan true och false på den sista här. Men till att börja med så vill jag ha document add event listener, DOM content loaded. Och det DOM Content Loaded gör är att så fort själva domen är laddad, och så domen är för någonting kommer också visa upp snart. Och så fort den är laddad så ska det här eventet show alert köras, en funktion där show alert. Det finns tidigare funnits vanlig load-metod som man kan använda, eller window on load. Problemet där är att den väntar på att alla filer och allting ska köras färdigt. Den väntar på att hela sidan är färdigladdad. DOM Content Loaded, den väntar istället på att själva den väntar på att all HTML är färdigladdad istället. Så det som kommer hända nu när all HTML är färdigladdad på sidan är att vår metod showAlert kommer köras. Och då skapar jag upp en sån. vill jag visa upp text där ute då, medan sidan är laddad. Och det här ska då visas upp så fort de har laddat färdigt domen då. Så jag går tillbaka till sidan. Laddar om så får jag upp sidan är laddad. Och fördelen med det här nu är att nu har vi återkomst till alla element i vår show alert-metod. Om jag redan här försöker utanför metod och försöker anropa ett HTML-element så kanske inte det har hunnit laddats färdigt än. Och då ska vi i så fall få ett felmeddelande där som elementet inte finns och det inte skapat den. Så att, för att vara säker på att allting har laddat färdigt i bakgrunden så måste du använda till exempel DoContentLoaded eller vanliga load-metoden. Vi kan även se att just AddEventListener, det är en metod som inte är en del av ECMAScript, utan det är en del av själva DOM-API, just Document Object Model API. Och där kan vi, just den här AddEventListener har inte Explorer 8 och tidigare inte haft stöd för. Utan där finns istället Document Attach Events vi får använda. Så att om vi nu går till sidan och väljer kompatibilitetsläge så kommer vi få ett felmeddelande här. Nu när sidan visas som i8 istället. Och anledningen till det är att, att just Document Add Event Listener inte finns här. Så att vill man vara säker på att det fungerar även med äldre versioner av Internet Explorer så får man kolla ifall Document Add Event Listener finns. Och finns det inte så får man använda Document Attach Event istället. Men det är ingenting som jag kommer gå in på nu djupare, utan det är någonting som jag kan ta upp antingen senare eller så kan man komma runt det genom att använda till exempel jQuery som gärna kollar upp det. Nu har vi en fin ruta. Vi använder ett event här. Så att det jag ska göra nu är att här på sidan så vill jag lägga till en knapp också. Ska återställa. Nu har vi en vår knapp här, klicka på mig. Klickar vi så händer ingenting just nu. Men det vi ska göra istället är att i det här skriptet här så ska jag välja att lägga till en event-listener på vår knapp istället. Det jag vill göra här är att jag vill vänta på att när någon klickar på knappen då ska vår show alert köras. Då väljer jag dels att klickvänta ska köras och kör jag laddar om sidan nu någonstans här och trycker var som helst på sidan så får jag upp sidan är laddad oavsett var jag trycker någonstans. Och det är just för att vi lägger det på dokument nu. Och det jag ska göra istället det är att jag vill plocka fram just den här knappen. Och det vi ska tänka oss då är att vi använder getElementById. Vi väljer att ta min knapp. Och sen AddEventListener. Testar vi att göra det här nu så får vi ett fel här. Eftersom vår knapp inte har skapats upp. Och det är just det här problemet som kan uppstå då om vi inte kör vår metod efter att domen har laddats färdigt. Så det jag ska göra nu är att gå tillbaka till AddEventListener och när domen är färdigladdad så vill jag ha en metod som heter DomLoaded. Och när domen har laddats så vill jag så vill jag lyssna på det här klickeventet på min knapp som då har skapats upp. Och när min knapp då, när man klickar på den här knappen då så vill jag köra show alert som visar upp sidan är laddad. Då fick jag null igen här. Och då är jag fortfarande null, ska se här. Ja, just det. Smart. Jag ska sätta i det här också. Där. Ja, och klickar du på knappen nu så får upp sidan är laddad. Och det som händer då är att först så väntar jag på att DOM content loaded har körts. Och när den körs så anropar vi DOM loaded, som i sin tur plockar fram elementet med en knapp och där lyssnar på eventet klick. Och när klick-eventet då har körts så vill vi köra vår metod show alert, och där vi visar upp den här alert-rutan. Så det är lite så här man får tänka när man ska binda till olika event. Det kan bli lite snurrigt ibland. Och som ni såg här så använde jag när ett fel uppstod nu så fick jag upp den här Developer Tools som ingår i IE8 och IE9. Nu ska jag se om min dator bara svarar här. Sådär. Och det vi kan göra då med det Developer Tools är att vi kan väldigt enkelt debugga, vilket ni såg. Och vi kan även påverka domen, och vi kan köra egna JavaScript och sånt i den här Developer Tools. Och motsvarande för Firefox är Firebug. Men vi kan sedan även använda Visual Studio för att debugga. Så jag kommer visa upp lite olika sätt att debugga JavaScript-koden på. Så om jag plocka fram här igen. Så nu ska jag testa att köra prompt här nu igen när jag det här är prompt. Så det funkar bättre den här gången. Så det har varit en säkerhetspolicy här som förhindrar mig från att köra promptrutan, men nu borde det funka bättre. Sådär ja. Så jag gör det att jag visar upp en skriptprompt. Vad heter du? Jag heter Mikael. Okej, okay. Och så får jag upp en textrut, en alert där står Mikael. Och det vi gör här nu är att jag vill debugga JavaScriptet. Så det jag kan göra är att antingen gå in i Developer Tools, så följer med Internet Explorer. Jag väljer skript och sen så går jag till myscript.js. Där jag har, ja, jag vill se min källkod för JavaScriptet, och jag kan sätta en breakpoint här. Så när jag sätter en breakpoint på rad 10, där jag har lärt namn. Sen så väljer jag att trycka på start debugging. Sådär, så nu så har jag aktiverat debugging på sidan. Klicka på knappen, jag heter Mikael. Klicka på OK. Och så ser vi att jag får att min breakpoint slår igen här nu, vilket man är van vid från Visual Studio när man har debuggat vanlig C-sharp. Och det vi kan se här är att vi kan se locals exempel. Vi kan se namn, Mikael, string. Så vi kan se att det här är en vanlig sträng nu med värd Mikael. Vilket gör att vi väldigt enkelt kan debugga vår JavaScript direkt i webbläsaren. Och eftersom Developer Tools ingår i både Internet Explorer 8 och Internet Explorer 9 så kan man med vilken installation som helst debugga JavaScript väldigt snabbt och enkelt. Sen, det finns ju ibland då sidor där man har packat ihop JavaScriptet. Man har använt Minifier för att JavaScript ska ta mindre plats och gå snabbare att ladda. Och går någonting fel där så kan det vara svårt att felsöka, som det oftast är allting på en rad. Men kör man Internet Explorer 9, senaste Platform Preview som finns, och förmodligen sen även RC:n av Internet Explorer 9, så kan man välja att visa upp de här minified JavaScripten. Vad ska man kalla det för, upppackat egentligen. Jag har tyvärr inget exempel på det just nu, men jag kan skicka med sen när vi lägger upp videon eller på Facebook-sidan, så kan jag lägga ett exempel på det ifall ni behöver debugga JavaScript som är just packad. Så att det jag fick fram nu i alla fall var Mikael. Jag har min watch här, jag kan skriva namn och få fram samma värde. Vi har callstacken, där vi kan se vad som har körts. Och vi har även en konsol, där vi kan skriva egna saker. Så att skriver jag namn så frappar Mikael. Om namn är lika med Nisse så har namn nu blivit Nisse. Så att jag trycker på continue. Så ser vi istället att nu fick fram Nisse istället. Så att precis som i Visual Studio så kan vi med det här lilla enkla verktyget debugga våra JavaScript och påverka resultatet. Det samma går att göra om man har Firefox, men då får man installera Firebug manuellt. Som inte ingår som standard. Då stoppar jag den. Och sitter man med Visual Studio så har man ännu mer tur. För att direkt här i Visual Studio så kan vi faktiskt sätta en breakpoint direkt i JavaScript-filen. Och så trycker jag på F5 för att starta debugging. Klicka på knappen här igen som vanligt. Vi kan se att vi får exakt samma sak här, att vi kan, precis som när vi debuggar C-sharp, så kan vi debugga vanlig JavaScript. Vi får upp våra vanliga locals. Vi får upp watch, vi kan skriva namn, Mikael. Vi kan skriva till exempel document för att få åtkomst till hela dokumentobjektet. Vi kan även skriva till exempel window, och vi kan skriva vad som helst här, eftersom vi har full tillgång till alla objekt som vi även hade haft om vi hade kört JavaScript direkt i den här watchen. Det är väldigt enkelt att med de här verktygen debugga JavaScript. Vilket kan vara absolut att rekommendera om man sitter och försöker felsöka JavaScript och skickar ett massa alertrutor. Då kan det vara smidigt att istället helt enkelt starta igång debuggen. Ett alternativ är att man använder till exempel console.log. Den. se här. Så det jag gör nu är att jag har en konsol-logg här nu. Och det vi gör då är att jag vill logga namnet. Jag klickar på knappen, skriver Mikael igen. Postar, okej. Och då kan vi se nere i loggen här nu att den har loggat namnet som vi vill, precis som vi ville. Att på de ställen i koden där vi bara vill spara under ett värde för att kunna se exakt vad vi fick för någonting. Så istället för att skicka ut en alertruta så kan vi med console.log skriva direkt loggen istället. Vilket också är ett väldigt snabbt och enkelt sätt att göra på. Och exakt samma kod fungerar även med till exempel Firebug. Så det är också ett alternativ om man snabbt och enkelt vill kunna debugga någonting. Sen ska vi stänga ner den här. Sen har vi även, som sagt, som jag nämnde tidigare några gånger, Document Object Model, domen. Och det är egentligen alla objekt som har på sidan, alltså alla element. Och även till exempel om jag har text på sidan och allting annat. Den här domen kan modifieras med JavaScript och det är väldigt vanligt att man gör det. Och just när man ska modifiera den här domen så är jQuery väldigt populärt. Just ifall man vill lägga till någonting, ta bort någonting eller helt enkelt göra om någonting i domen. Och för att snabbt se vad domen är för någonting så går jag in i developer tools igen. Och väljer nu vissa HTML här så får vi på vänster sida får vi upp hela domen där vi kan se alla olika noder och element vi har. Så vi kan se till exempel att vi har empty text node, vi har just det här empty text node, det kan vara till exempel en blanksteg, det kan vara en tom rad eller någonting. Och det räknas då som en tom textnod i domen. Vi har till exempel title där vi har texten homepage. Vi kan alltså just här så får vi väldigt snabbt och enkelt en överblick på vår dom. Och vi kan då hämta till exempel divide title direkt från domen. Och vi kan se att när vi markerar något visst element så ser vi jag vet inte om det ser så tydligt i sidan här, men vi har fått en blå ram runt rubriken nu. Och det man kan göra då med domen egentligen med JavaScript, det är att vi kan göra som vi har gjort här. Vi har använt document get element by id med en knapp. Och då hämtar vi helt enkelt knappen med min knapp. Och kan lägga till en event list. Vi kan även modifiera utseendet på den här knappen. Vi kan lägga till attribut, vi kan ta bort attribut. Så vi kan ta bort den helt. Och vi kan även till exempel använda document create element. Ja, för att skapa ett A-element. Och här kan vi, ja, vi kan sätta dokument se nu. Ja, till exempel så här för att lägga till vårt nya element då på dokumentet direkt. Och vi kan även använda anchor create. Ja, nu får man inte upp det heller, så vi kan lägga till element i det här elementet. Just det, child nodes kan vi lägga till. Och det här, just modifiering av domen är väldigt vanligt just när man arbetar med JavaScript. Och det är just det som JavaScript på webben nästan för det mesta används till. Nu med senaste versionen av ECMAScript som Danway nämnde till kort, där med ECMAScript 5, så, som nu är en standard sedan ungefär ett år tillbaka, så kan vi göra ganska mycket mer avancerade saker med JavaScript än att bara lägga till element och ta bort element och visa upp små rutor. Så det jag tänkte göra nu härnäst är att jag tänkte gå in lite grann på vad som egentligen är nytt i ECMAScript 5. Och nu är ECMAScript 5th edition som då heter. Egentligen så är det inte femte versionen utan det är den fjärde versionen. Men först hade vi version 1, sen version 2, version 3. Sen jobbar man med version 3.1, men som man då la ner. Och det var tanken att det ska komma version 4, men den hoppade man över. Så att från att ha gått från ECMAScript 3 så gick man direkt till ECMAScript 5 istället. Och det är då den versionen som är den senaste. Och i den här versionen nu så har vi nya metoder och funktioner som gör att vi kan göra mer avancerade saker mycket lättare med JavaScript. Och vi kan även få mer strikt JavaScript genom nya strict mode som har kommit. Till exempel så finns det en funktion i JavaScript sedan tidigare som heter eval. Och den här eval, det den gör är att den tar en sträng och exekverar den på klienten. Så att och i den här strängen då kan man egentligen köra vad som helst. Man kan exekvera JavaScript som ligger i en sträng till exempel, vilket är ett vanligt användningsområde för det. Men det finns mycket bättre sätt att göra det på genom att man har nya JSON-funktioner i ECMAScript 5. Så det man har gjort i strict mode är att man har plockat bort eval. Så för att aktivera strict mode så ska jag visa här. Att aktivera strict mode är väldigt enkelt. Det finns tyvärr ingen stöd för det än så länge i Intersport 9. Det är nog det enda som jag känner till som Intersport 9 inte har stöd för i ECMAScript 5. Men för att aktivera det så gör man ingenting annat än att helt enkelt skriva sådär. Man skriver strict mode. Och har webbläsaren då stöd för strict mode så då kör den det. Och det som händer då är att till exempel så måste man deklarera alla variabler. Man kan inte köra med eval. Man kan inte sätta properties direkt på dokumentobjektet till exempel. Men det finns vissa saker man inte kan göra men som bryter mot best practices. Så att använda strict mode, det ger ingen prestandaförbättring eller så, utan det enda det gör är att det ser till att man skriver bättre JavaScript. Och det kan jag absolut rekommendera om man har en webbläsare som har stöd för det. Så om IE9 får stöd för det så är det kanonbra. Jag vet att Firefox 4 har stöd för det. Jag tror inte att jag känner inte till någon annan webbläsare som skulle ha stöd för det, utan det kommer nog framöver. Och sen har vi även nya metoder för till exempel arrays, som till exempel filter, som är en väldigt händig funktion. Vi har som sagt bättre stöd för JSON. Och det här JSON-stödet är till exempel Stringify, som Intersport 8 har stöd för. Så att kör man Intersport 8 eller Intersport 9 eller någon av de senaste versionerna av andra webbläsare, så ska man använda det här JSON-stödet redan idag. Och använder man till exempel jQuery då, som är ett väldigt populärt bibliotek, så använder den det inbyggda JSON-stödet ifall det finns i webbläsaren. Finns det inte inbyggt i webbläsaren så används eval istället. Så just det där inbyggda JSON-stödet i webbläsaren, det är väldigt mycket bättre till standard än om man inte har det. Så kan jag absolut rekommendera att ni använder det när ni kan. Det finns andra element som bind och trim och filter som sagt. Och det finns mängder med nya funktioner i YaML-script 5. Och jag kommer inte hinna gå igenom så många av dem. Utan jag tänkte fokusera till att visa upp exempel med filter strax. Som är en av mina favoriter faktiskt, för att den fungerar riktigt smidigt. Jag kommer även använda en ny funktion som man kan använda för att skapa nya instanser av objekt med YaML-script. Date-objektet, det har fått stöd för ISO-formaterade datum. Så man kan använda to ISO på en datumsträng. Vilket många har velat ha. Det underlättar väldigt mycket när man ska jobba med datum i JavaScript. Det tidigare inte har varit så jättekul. Och det finns även möjlighet att använda getters and setters. Tidigare så har till exempel Firefox och Chrome och Safari haft egna varianter med define property. Men det har inte varit standardiserat. Och det har inte fungerat på samma sätt in till Explorer, eftersom det inte har varit standardiserat heller. Så använder man någon webbläsare som står för YaML-script 5th edition, så finns det alltså möjlighet att använda getters and setters på det här smidset. Så det tänkte göra först här är att gå tillbaka till Visual Studio. Och så tänkte jag faktiskt börja med att ska jag göra så här, jag gör en ny metod som heter filtrera. Jag heter använda nya filterstödet. Det jag vill ha först är en variabel som heter personer. Och det ska vara en array. Och här vill jag lägga till Mikael. Och så väljer jag att lägga till Danway också. Då väljer jag att lägga till exempel Alf och Per. Så att det vi har här, det är ju fyra personer. Och det jag vill skriva fram är helt enkelt personer.length. Bort strict mode där och när jag klickar på knapp så vill jag anropa filtrera. Så det jag gör här är att jag skapar upp en ny array. Jag vill att lägga till fyra personer i den här arrayen med push. Vilket är väldigt smidigt. Och jag väljer sen att skicka ut en alertruta med antalet personer här i. Laddar om sidan. Klickar och vi får fram fyra. Eftersom vi har fyra personer. Sen nu är det så att jag vill filtrera här. Jag vill inte visa upp alla personer. Utan jag vill bara visa de personer som har minst fyra. Eller de som har mer än fyra tecken i namnet. Så det jag ska göra är att en ny. Man skriver personer, så väljer jag att filtrera. Och då kan jag ha till exempel rensa, ska jag kalla metoden. Och så vill vi skriva ut antal personer efter att vi har kört vårt filter. Jag gör då att jag skapar upp en ny funktion som heter rensa. Jag skickar ett namn. Och här vill jag då returnera de personer, här vill jag bara returnera true ifall personen har ett namn på mer än fyra bokstäver. Jag vill returnera namn längre än fyra bokstäver. Och är det inte längre än fyra bokstäver så blir det false. Och är det mer än fyra så blir det true. Så det jag vill filtrera, det är alla där namnet är längre än fyra bokstäver strax. Och det filter kommer göra då, därför som det påminner till en viss del om till exempel lambda expressions i eller vanliga delegater egentligen i C-sharp. Så att för att jämföra med C-sharp så ska man kunna likna det här med where-metoden som finns med link. Så att den gör att den tar personer, går igenom alla personer och skickar in personen en efter en i rensa-metoden där jag kollar på namn till längre flera bokstäver, och är det inte det så kastar jag bort den. Så vi testar här, nu laddar om sidan. Så kommer jag först köra den gamla metoden, fyra, som vi hade fyra personer på början. Klick OK, och så har vi två personer kvar. Så det som har hänt nu är att vi helt enkelt har filtrerat bort de personer som har ett namn på, som inte är längre fyra tecken. Så det är en väldigt smidig funktion det här, för att snabbt och enkelt kunna filtrera i en array som vi har i JavaScript. Ska jag stänga ner sådär också. Sen så tänkte jag visa upp en annan ny funktion som finns i ESM-JavaScript 5 också. Som vi kan använda för att skapa egentligen nya instanser av ett objekt. Så det jag ska göra är att skapa upp en ny metod som vi kan kalla för new instance. Och här så vill jag skapa upp först ett nytt objekt som vi kan kalla för till exempel customer. Och vår customer ska ha två properties. Så det här kommer bli ungefär som en klass, men just i JavaScript så är alla klasser funktioner och alla funktioner är som klasser. Ungefär. Ska man se med C-sharp så kan man tänka att klass och funktioner är samma sak. Så vi kan skriva vår customer, så säger vi att vi vill ha en property name. Standardvärdet här ska vara new customer. Och sen vill vi ha en property som heter age, där vi ska ha en siffra med namnet. Som standard så vill vi inte ha någon siffra, utan istället så skriver jag NaN, som betyder not a number, eftersom det inte är en siffra vi har än så länge. Det vi har här nu är mallen för vårt nya objekt, där vi kommer att där vi kommer att ha då alla våra customers. Så det jag ska göra nu är att använda en ny funktion i ESM-JavaScript 5. Så att jag kommer skapa ett var Mikael lika med object create. Och så vill jag skapa upp en ny customer. Och det jag gör här då är att Mikael blir en ny instans av typen customer. Jag kan då sätta Mikael name lika med Mikael. Oops, så där. Och Mikael age lika med 25. Sen kan jag skapa en ny som heter Dunway lika med object create customer. Och jag väljer att sätta name på Dunway till Dunway. Men så skippar jag sådär ålder på henne, utan då tror jag det var standardvärdet istället. Så då slänger jag ett alert här nu. Mikael.name som jag har. Jag har beskrivit age på mig själv. Dunway. Och jag skriver ut Dunway. Sådär. Och sen vet jag att när vi klickar på knappen ska New Instance köra. Så att, och vi testar att köra det här först. Laddar om sidan igen. Jag ska säga Mikael 25 Dunway och not a number. Så det som hände här nu är att med object create så kunde vi skapa nya instanser av det här customer-objektet som vi skapade upp tidigare. Vilket gör att vi väldigt enkelt kan ha två separata objekt här nu. Med standardvärden. Att JavaScript är ett prototype-baserat språk. Vilket gör att New Winds, alltså där customer, blir som basen för de nya objekten vi skapar upp. Vilket gör att vi kan ärva properties på det här sättet. Och just därför att vi nu fick NaN här som standard. Sätter vi till exempel, sätter vi en siffra här nu så har de fått det som standard istället. Så det här är ju två olika saker som två olika nyheter, ECM och Script 5 som är väldigt kraftfulla. Och som gör att vi kan göra mer riktiga applikationer egentligen. Vilket mycket har varit tanken med ECM och Script 5. Det finns även, jag kommer även senare hade tänkt gå igenom lite andra funktioner i JavaScript. Som jag inte kommer med hinna med nu ikväll här. Men precis som med vanlig C-sharp-kod så är det viktigt att testa JavaScript. Så jag tänkte vid ett senare tillfälle här även gå igenom till exempel hur man kan använda unit-tests för JavaScript. Hur vi kan använda MVVM, alltså Model View, View Model med JavaScript och lite annat. Men jag hoppas att det var en rätt okej början på att ni hängde med här nu. Om det blir för mycket så kan ni ställa frågor förstås. Det har spelats in här nu så att det kommer upp på Channel 9, precis som de andra avsnitten. Och ni kan även gå in i vår Facebook-sida. Ställa frågor där. Ni kan komma med eventuella önskemål där. Och så ska jag se här. Och nu finns det inte med här. TBD. Nästa webbdevcast-avsnitt kommer 21 februari. Och det kommer, där kommer vi fortsätta med HTML5 och JavaScript. Och Dan, vi kanske har någonting att säga om det.
Ja, det stämmer bra. Och framförallt så kommer vi också att fokusera lite på IE9. Och kika lite på nyheterna där och så vidare. Beroende på vilken funktion vi har kommit upp till den 21 februari då, så att säga.
Ja. Kontaktuppgifter. Ni kan nå mig på min blogg och Twitter. Ni får upp Danves blogg och Twitter. Så jag finns på webbloggs.aspion.net/MikaelSöderström och @Wimpleborg på Twitter. Danve finns på blogs.technet.com/Danve och @DanveTron på Twitter. Så sen vår Facebook-sida, den har jag inte länkat till här, så det kan vi. Så här. Där har ni även en kort URL till vår Facebook-sida. Där ni gärna kan gå med för att få mer information om kommande avsnitt och när de äldre avsnitten kommer upp på Channel 9. Ni kan lägga till även vår hashtag. För Twitter. Så att skriver någonting på Twitter om WebDevCast så kan jag gärna använda hashtaggen WDC. Annars skulle jag tacka för ikväll.
Och säger detsamma. Tack, tack. Både till er som har lyssnat och till dig, Mikael, för att du har visat oss JavaScript och så.
Ja. Det var det.
Yes. Roligare än samtidigt.
Nej, precis. Så det kommer upp på Channel 9 strax. Ja, tack.
Tack, tack. Hej då. God kväll.